Sportsnack, Sveriges nya sportradio och Elite Prospects, världens största hockeysajt. I samarbete med Unibet, betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se presenterar Inside Hockey. Inside Hockey.
Och vi är tillbaka, Uffe Bodin från HockeySverige.se och Peter Sibner från EliteProspects.com. En ny vecka och ett nytt avsnitt av podcasten Inside Hockey, som ni även kan förtära på Sportsnack, Sveriges nya sportradio. Peter, jag vet inte vad du gjorde i söndags, men jag blev då jäkligt full i skratt när jag satt och kollade på Toronto, Colorado, och helt plötsligt så zoomar man in då den här logen där de skadade Maple Leafs spelarna sitter, ett ganska rejält gäng, och helt plötsligt från ingenstans så skickar William Nylander upp långfingret. Tjoho!
Ja, ett gammalt fulfinger helt enkelt. Vad ska man säga? Det kom ju fram igår här nu då, måndagskvällen, att han blir bötfälld $5,000 för det här lilla tilltaget. Så det blev ju en jäkligt dyr kväll i den här logen för honom, även om det naturligtvis inte på något vis drabbar någon fattig. Lite kul på sitt sätt och vis. Jag gillar ju den här gamla rockstjärna-auran, är uppvuxen med Guns N' Roses och de här banden som gick och pekade fuck you åt varenda fotograf de såg i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Men det är inte så det fungerar i dagens NHL med de här lönerna de här spelarna får och sådana role models som ska vara i samhället. Så att han fick sig en näsbränna där, William, och det ser ju inte snyggt ut naturligtvis. Det var väldigt mycket ilskna kommentarer på nätet att så här, det här är stommen i det här laget och de beter sig på det här viset. De är skäggiga, de ser ut som bums. Det hade aldrig hänt på Louis Lamorellos tid. Och kanske lite av en energitjuv givet vad Toronto Maple Leafs skulle behöva nu. Men ja.
Precis, det. Ja, nej, jag såg det var någon som dammade av gammal klipp på Don Cherry där han för alla som inte vet, men Don Cherry, en gammal kanadensisk halvdement gubbe som hatade europeer, ska jag säga. Han lyckades ju cancella sig själv från Hockey Night in Canada. Jag kommer inte ihåg, men det var någon halvrasistiskt utbrott han fick i någon sändning där för ett par år sedan, och sen var hans tv-karriär de facto över. Men i alla fall, liksom, precis som du säger, uttala sig negativt om det här med hur de klär sig, och inte minst då Nylander och Austin Matthews som ju gillar att experimentera. Men det är lite kul att de ser ut som bums, för jag läste någonstans att de här jeansen som William Nylander kör med, något superexklusivt märke, jag kommer inte ihåg vad det var liksom, men skulle kosta typ $30,000 per par, vilket låter helt jäkla bizarrt. Så $5,000 för honom, det är ju inte ens då en sjättedels, det är inte ens ett jeansben om man ska tro det där ryktet.
Nej, det är ju, det ställer ju saker och ting lite grann i en annan dager. Det gör det ju naturligtvis. Jag måste ändå berömma dig för att du tror att vår lyssnarmålgrupp här är så ung och cool att de inte vet vem Dom Cherry är.
Ja, jag insåg i efterhand att jag nog underskattade våra lyssnare lite där. Jag tror jag har varit för många medier på sistone där jag känner att jag kanske har press på mig att vara lite mer pedagogisk. Men vi släpper det. Vi ska vara nördiga i det här mediet. Så jag tänker på det, apropå William Nylander då, en av alla jäkla svenskar som går skadade just nu, Peter. Och det är ju tråkigt, men vi kan inte riktigt släppa det här spåret som vi var inne på förra veckan med OS-skadorna riktigt. För nu har vi ändå fått mer eller mindre, vi har fått bekräftat Jonas Brodin, Minnesota Wild, kommer inte spela OS. Han är opererad, kommer att vara borta ett tag framöver och är helt struken. Och Leo Carlsson är väl i princip, vi var väl inne på det förra veckan, det såg inte så ljust ut, och mycket riktigt så har väl Sam Halla mer eller mindre räknat bort honom. Så det är ju två stycken då som vi går miste om helt enkelt. Din reaktion på det?
Nej, men alltså det är ju spelare som hade fyllt otroligt viktiga roller i det här svenska laget naturligtvis. Leo är ju väldigt svår att ersätta. I Jonas Bodins fall så han är ju så sett, alltså sett till de egenskaperna han har, så är han ju en av de bästa backarna i NHL på precis det han gör. Det som ändå gör mig ganska trygg i den här situationen är ju att en annan som är precis lika bra på ungefär exakt samma saker är ju Gustav Forsling. Och mig veteligen så är han fortsatt frisk. Så att det gör väl ändå att på backsidan är jag egentligen inte särskilt orolig. Men givet var vi står nu med svenska forwards, alltså det är väldigt många av våra forwards som har mer eller mindre formsvackor samtidigt, att då inte ha med Leo Karlsson, som förvisso var i en formsvacka innan han blev skadad, men nej, det är ett stort avbräck för Sverige, för den spelartypen hade gjort en stor skillnad för den här truppen.
Mm. Och William Nylander, såklart, det låter ändå relativt positivt det man hör, och det verkar inte som det ska vara någon fara för OS. Men Gabriel Landeskog däremot, Jared Bednar, coachen i Colorado Avalanche, uttalade sig och sa det kommer att bli tight. Vad gör du av det?
Nej, men jag tror vi kommer ju absolut inte få se Gabbe spela en NHL-match innan det är dags för avresa till OS, utan det är väl egentligen en game time decision i första matchen mot Italien där. Så att vi får se. Det kan ju också vara att Gabbe följer med till Italien och inte kan spela förrän andra veckan på turneringen, men vi behöver honom när vi behöver honom som bäst, och det är kanske inte i matcherna mot Italien och liknande, utan det är ju definitivt i en eventuell holmgång med Kanada eller USA som jag tror att Gabbe gör störst nytta för det här laget.
Okej, men då kommer vi in på en ganska intressant diskussion där jag vill höra din åsikt, och det, tror du att om vi säger att scenariot du beskriver blir verklighet, Gabriel Landeskog är inte spelbar för premiären mot Italien, men Sam Hallam och gänget väljer ändå att plocka med honom till Italien för att det finns en eventuell chans att han kan spela. Ett, tror du att det är möjligt? Två, tror du att Colorado Avalanche skulle tillåta det?
Jag tror att Colorado Avalanche tillåter precis vad Gabriel Landeskog själv vill göra. Jag tror kanske att den här skadan är ju inte heller av karaktären att det är en sån som riskeras att kanske slås upp igen, utan det är mer fråga om att den ska hinna läka i tid så att han blir av med smärtan. Så är det med revbensskador, det är ofta ganska dryga historier, men jag menar, risken att någonting ska hända är väl kanske inte jättestor om man jämför med till exempel att spela med ett dåligt knä eller en fraktur i foten eller liknande som riskerar att förvärras, eller ännu värre, en hjärnskakning. Just givet skadans natur så tror jag också att Gabbe har nog skaffat sig den statusen i Colorado att vill han spela OS så gör han det.
Mm. Och som sagt, när vi spelar in det här, det kan ju gå fort såklart, men så har ju inte Tre Kronor, Sam Hallam, Josef Medén, de har inte utsett några ersättare. Det, vad jag förstår det som, så vill de vänta så länge de kan för att liksom få chansen att verkligen marinera det här och kanske ge framförallt då Gabbe och ja, Leo Karlsson till och med då kanske en chansen att komma närmare spel i Milano. Men det är ju så att till och med tänkbara reserver går sönder nu. Nu sist var det Simon Edvinsson som vi väl hade diskuterat som en eventuell ersättare för Jonas Brodin, som ju då har skadat sig och kommer inte att kunna delta i OS om han skulle bli uttagen. Så där är ännu ett namn som försvinner. Till och med spelarna som inte ska spela OS är skadade.
Nej, och sen är det också så här att vi har ju i skrivande stund säger man inte, i inspelningens stund så är ju Victor Hedman fortfarande inte tillbaka på is. Allting pekar ju på att han ska spela här nu i utomhusmatchen på söndag. Erik har ju kommit tillbaka i spel nu, väldigt skönt. Men jag känner ändå inte en jättestor oro omkring den svenska backsidan, för att den back som kommer in och får ersätta Jonas Brodin i den här truppen kommer ju inte att kliva in på sex backar oavsett vem det blir, tror jag. Särskilt inte nu då med Jonas Brodin borta, så tror jag att Oliver Ekman Larsson blir cementerad i toppsexan i den här truppen. Så att det handlar egentligen om två backar som får slåss om vem som blir sjunde back i de här matcherna. Och jag tycker att vi har så pass många goda alternativ att ta ut att Simon Edvinsson eller Hampus Lindholm, det är ändå en toss-up tycker jag, vilken som är bäst lämpad för den här truppen.
Mm, men då kom vi in på ett annat namn som slog till med ett hattrick faktiskt när Edmonton Oilers slog Anaheim Ducks. Mattias Ekholm, den ständigt omtalade i back i landslagssammanhang, kliver in och har en riktigt dominant match. Och vi tror ändå inte att han kommer att få chansen att kliva in här.
Nej, apropå fuck you-fingre så var ju ett hattrick från Mattias Ekholm kanske den ultimata fuck you-fingret. Det finns ju uppenbarligen någonting där. Ekholm är inte tillfreds med nuvarande landslagsledning, och landslagsledningen som råder just nu verkar inte gilla Mattias Ekholm. Det är någonting som har slitit sig där, om det började under Four Nations eller om det är någonting som har legat sedan tidigare. Jag vet faktiskt inte, jag vill inte spekulera i det. Man kan inte komma överens med alla. Jag har sagt hela tiden att jag tycker att Mattias Ekholm under alla omständigheter har egenskaperna som krävs för att vara med i den här truppen. Jag tycker att han hade varit ett värdefullt tillskott i den här truppen, och ett hattrick. Han är ju inte känd som någon stor målskytt på NHL-nivå naturligtvis, och har ju haft rätt långa perioder, tror jag, till och med den här säsongen. Han har inte gjort ett mål på 20 matcher under något tillfälle under säsongen. Så här. Men hade du frågat mig, hade jag varit förbundskapten? Nu är jag absolut inte det, tack gode gud. Men då hade jag tagit med Mattias Ekholm. Jag tror dock inte att så blir fallet.
Nej, jag kan bara instämma. Jag tycker nu efter den här skadan som uppstod på Jonas Brodin, så hade han varit mitt första val att få kliva in. Även liksom gå före Simon Edvinsson till och med. Men ingenting talar väl egentligen för att så kommer att bli fallet. Och vi kan väl bara släppa lite på axlarna och sluta snacka skador en stund. Gissningsvis så kommer vi tillbaks till det här temat senare inför OS, givetvis när vi har lite mer klarhet i vad som gäller. Men apropå OS-svenskaren då, det droppades ju en liten bomb här på måndagen får man ändå säga, när Elliot Friedman i podcasten 32 Thoughts nämnde att Minnesota Wild ska vara villiga att trada bort Jesper Wallstedt. Efter den här succéhösten. Din reaktion på det, Peter?
Nej, men det är ju pikant naturligtvis när du har en rookie som inte bara kliver fram från ingenstans och har den här säsongen heller, utan det är ju ändå ett... Alltså, hur många målvakter de senaste 20 åren har gått högre än Jesper Wallstedt i draften?
Inte jättemånga, men han var ju faktiskt inte där 2021 när han gick som 20:e spelare, så var det faktiskt Sebastian Kosa, Detroit plockade i honom innan. Så att, men nej, det är inte jättemånga målvakter som har draftat så högt, helt klart.
Nej, exakt. Så jag menar, det har ju liksom varit redan från draften och framåt så har ju detta varit liksom ett framtidsnamn i den här organisationen. Och när han nu då tar sig in i NHL och gör liksom, alltså gör en sån här säsong, debuterar på det viset han gjorde, och du bara några månader senare diskuterar att trada en sån spelare, så är det ju extremt pikant naturligtvis. Mm. Men om man ska vända på steken här lite grann, alltså var befinner sig Minnesota Wild just nu? Jo, de är ju i ett läge där de måste ta till ganska desperata drag om de ska kunna först och främst ta sig vidare för fan från sin egen division. De behöver allting de kan få i form av firepower, och det är ju så här, Filip Gustafsson sitter på kontrakt till 2031. Det är en väldigt, väldigt bra målvakt. Att ha två så här pass bra målvakter, det ser vi ju extremt sällan i dagens NHL. Det är ju till och med någon typ av konsensus i branschen att det mår man oftast inte särskilt bra av, att ha två så bra målvakter på. Vi kan ju gå tillbaka till Ullmark och Swayman-diskussionen i Boston för ett par år sedan till exempel. Mot den bakgrunden så tycker jag att det finns en logik i det här resonemanget, för jag menar, det är många lag där ute som skulle drömma om en Jesper Wallstedt, inte minst många av de här lagen som försöker bygga om, så att du kan ju säkerligen få någonting oerhört bra för Jesper Wallstedt om du tradar honom här och nu, någonting som rent av kan vara tungan på vågen i ett slutspel redan den här våren och göra att du vinner en Stanley Cup. Och tradar du en sån spelare och får in en spelare som gör att du vinner Stanley Cup, så har ju, med dagens mått mätt, så är ju den dealen värt det.
Mm. Och vi vet ju att Minnesota Wild i första hand, nu när de har fått in Quinn Hughes, så backsidan ser ju fantastisk ut, men där kanske är lite tunnare på centersidan. Marco Rossi försvann ju i traden med, till Vancouver då, för Quinn Hughes. De har Joel Eriksson Ek, de har Ryan Hartman, men det är väl liksom där man känner att om du ska mäta det med Dallas och se vad de har, och framförallt Colorado med McKinnon och liksom de killarna, så är det ju inte riktigt på samma nivå, om man säger så. Så att det är ändå intressant att se. Bill Guerin tar ju inga fångar. Han är inte sentimental. Nej. På något sätt. Vi såg ju det i Quinn Hughes-traden. Liksom släpper Sid Bouyum, som är, räknas med en av de största backtalangerna i hockeyn just nu. Släpper Liam Ögren, som är en spelare de har haft höga förhoppningar kring. Och det är liksom... ja. Han gör det in a heartbeat liksom. Det finns som sagt ingen sentimentalitet där överhuvudtaget.
Och de egenskaperna ser vi ju hos alla GMs som blir unisont hyllade i NHL. Du tittar på Breesbaugh här i Tampa till exempel, hur han har skickat både Sergachev och Stamkos och flera andra spelare med väldigt högt liksom renommé i klubben, ganska samvetslöst också, bara gjort vad som är bäst för laget här och nu. Det är ju så du måste operera, och jag tycker det finns någonting där. Jag tror att Jesper Wallstedt skulle ju kunna fetcha en riktigt, riktigt bra return ute på marknaden. Och då är det tjänstefel av Bill Guerin att inte utvärdera det, för att annars kommer han ju till en situation här om ett eller två år när Wallstedt har tagit över spaden för en förstklassig målvakt som Filip Gustafsson. Vad ska han då göra med honom? Då är du ju tillbaka i den här liksom Swayman-Ullmark-dynamiken som fanns i Boston, som jag nämnde tidigare.
Ja, det där blir intressant att följa. Vi har ju trade deadline 6 mars. Så att det blir en trade freeze nu innan OS såklart, eller under OS också ska jag säga, där klubbarna inte får byta spelare eller för den delen skicka ner spelare till AHL, utan det måste man fixa innan den här trade freezen träder i kraft då. Och ja, det blir intressant. Jag menar, det finns en del namn på marknaden då som jag menar, vi har sett New York Rangers har ju börjat lite grann efter Chris Drury's brev 2.0 där, som han skickade ut till fansen. Så såg vi faktiskt att New York Islanders gjorde en trade med New York Rangers när de värvade backen Carson Soucy, och det var faktiskt första gången på över 15 år som de här klubbarna genomförde en trade med varandra. Så det visar väl att allt är möjligt just nu. Men jag blev lite fascinerad bara för att stanna upp vid det, att Islanders och Rangers, Peter, de har gjort 4 trader under alla dessa år de har haft gemensamt i NHL. Det var en sån siffra som var wow för mig ändå.
Ja, det är väl lite grann, alltså det är ju AIK Djurgården symptomet där, kan man säga. Liksom så här, det är väl naturligtvis inte särskilt populärt att gå mellan de här klubbarna. Jag vet inte vilken relation de överhuvudtaget har på GM-basis. Jag menar, som GM i NHL måste du vara redo att göra affärer med alla. Och nu är ju läget omvänt. Ja. Nu är det ju Islanders som är det starka laget av de här båda, och Rangers har ju själva sagt att de är i en rebuild-fas. Så det är klart att... två divisionsrivaler sen hur länge sen som helst. Jag är inte heller helt överraskad över att vi inte har sett särskilt många trader mellan de här lagen, men nu var ju kanske detta ingen blockbuster heller riktigt egentligen, men det är ju liksom inte som de hade skickat Henrik Lundqvist i utbyte mot John Tavares 2014 eller så. Men ändå, jag tycker det är lite kul ändå att Islanders vägrar ju på något sätt att dö. Det är ju en klubb som man tycker de gör aldrig någonting särskilt riktigt spektakulärt överhuvudtaget. Men gång på gång så har de lag som liksom är med och konkurrerar om slutspelsplatser. Och jag minns ju de här åren när Lightning vann sina båda Stanley Cups till exempel. Alltså Islanders var ju kanske det bästa laget de mötte längs hela vägen under de här Stanley Cup-finalerna. Så att...
ja, det var alltid stenhårda serier. Och, det man får säga nu i alla fall efter Matthew Schaefers inträde, så är det ju, har det blivit betydligt roligare att titta på Islanders. Bara han själv har ju på något vis... ja, men det är väl lite som Macklin Celebrini i San Jose, att en spelare kan kliva in och göra sån enormt stor skillnad och på något vis dra med sig hela jäkla organisationen bara genom att, liksom, sitt spel och sin personlighet. Så att jag tycker ändå framtiden ser ljus ut för Islanders. Som man betänker också att Victor Eklund, Kashan Acheson som de draftade tidigt. Alltså det finns ju en hel del intressanta pusselbitar där som...
Ja, vi ska ju inte glömma både Simon Holmström och Emil Heinemann i den ekvationen heller. De verkligen visa framfötterna. Och jag menar, Islanders har ju, det är ju alltså, det är ju ett lag som genom åren har haft ganska så bra bredd. Alltså de har haft väldigt bra funktionella spelare i kedja 3-4, vilket gör dem otroligt svåra att möta och öppna upp för en ganska vass första linje. Så att nej, Islanders är ju inte ett lag någon vill möta. Inte givet vem som står i båset heller.
Nej, exakt. Vet inte om jag skulle bli coachad av honom heller. Patrick Ross, mörka ögon när någonting går åt pipan. Det finns få saker i NHL som känns mer skrämmande faktiskt. Du, innan vi avslutar, så jag blev fascinerad här, eller fascinerad, men kanske inte direkt överraskad, men jag vet inte vilket ord jag ska använda, men det tog ändå min uppmärksamhet här, att ni på Elite Prospects har ju en draft ranking som kommer ut med jämna mellanrum, och nu har det skett ett paradigmskifte i toppen där, kan man väl säga, att numera så Ivar Stenberg faktiskt detta har klättrat förbi Gavin McKenna efter JVM. Nu vet jag att McKenna gått väldigt starkt här efter JVM faktiskt för Penn State i collegehockeyn. Men era scouter väljer ändå att lyfta upp Ivar. Har du någon insight där liksom kring hur snacket har gått?
Ja, jag försöker ju lämna mina scouter helt och hållet åt sig själva där. Jag lägger mig aldrig i deras beslut, och även om jag inte alltid håller med dem så har jag den yttersta respekten för att de ser oerhört mycket mer hockey än vad jag gör, och de har ett oerhört mycket djupare kunnande. Vi har ju en väldigt bred och oerhört stark grupp av scouter nu, ska man komma ihåg. Det är flera av de här. Mitch Brown som leder vår scouting operations nu är ju... det är ju högsta NHL-klass på honom, tillsammans med flera andra, David St. Louis, Cam Robinson, Lassie i Finland som har ett otroligt öga för talang och kan hitta både uppsidor och nedsidor, och väldigt duktiga på att bedöma potential framförallt. Det är ju lätt att dras med när en 18-åring har ett jättestarkt U18-VM till exempel och gör mycket mål och poäng och sådär, men de här killarna vet ju precis hur de här begränsningarna sen kommer att visa sig när du ställer dem mot bättre spel. Och det har man ju identifierat nu, att tittar man på Ivar Stenberg, jag tror ett ganska tungt vägande argument är inte bara JVM utan hur han också klev fram i JVM när det betydde som allra mest. Alltså när allting var on the line så var Ivar Stenberg nästan alltid den bästa spelaren på isen. Och tittar man också på vad han gör i SHL mot fullvuxna spelare så tror jag att det, de grejerna tillsammans har gjort att man just nu har honom före Gavin McKenna.
Mm. Ja, det är intressant att se. Jag vet att även The Athletic, Scott Wheeler där, hade också placerat Ivar Stenberg framför Gavin McKenna. Och det är klart, det här blir otroligt intressant att se där runt midsommar, om jag inte missminner mig, så kommer draften 2026 att hållas i Buffalo. Så vi får se om var Ivar Stenberg hamnar, men det är ju, man är ju lite så här, det känns lite spännande att St. Louis Blues har ju ett riktigt pissår, om man ska helt ärlig, och att ändå det finns någon slags chans där att han skulle kunna förenas med storebrorsan Otto där. Det är en ganska häftig tanke.
Det finns jäkligt fina stories i den här draften överhuvudtaget. Vi var inne på här för något avsnitt sen att jag väldigt gärna hade velat se Viggo Björk till Chicago till exempel. Jag tror att vi kommer att komma till ett läge i den här draften igen där, i och med att det finns absolut inte en consensus number one i den här draften, när vi kommer fram till juni så kan det vara så att både Chase Reed och Keaton Verhoeve kan eventuellt ha den här första platsen, för så pass tight är det nog ändå där uppe, känns det som. Jag tror det kommer att komma ner till vilket lag är det som draftar etta och vad ser de att de har sitt långsiktiga behov. För den gamla devisen draft for skill, trade for position, jag tycker inte helt och hållet den stämmer längre, ärligt talat.
Mm. Det kommer vi också att hinna avverka en hel del samtal kring i framtida poddar. Med det här så vill jag och Peter tacka så mycket för oss den här veckan. Vi är otroligt glada att ni lyssnar, och som vanligt så kan vi påminna om att det går ju att prenumerera på den här podden oavsett vilken plattform man använder. Så är det bara att klicka i knappen så får man podden direkt till sin device. Och Peter, jag önskar dig också en trevlig vecka här. Jag antar att du sitter och har det gött i solen medan vi andra sitter och fryser i snön.
Nu, så är det inte riktigt. Vi har den kallaste veckan på hela året att se fram emot här i Tampa nu. Nu ska du få höra här, och det här är ju hockeyrelaterat också. Jag skapar den här utomhusmatchen nu på söndag. Stadium Series mellan Tampa och Boston. Och strax norr om Tampa förväntas det eventuellt komma snö i samband med den här matchen, kan du tänka dig?
Snö i Florida, det låter helt...
Ja, det har vi redan haft häromdagen här, så hade vi faktiskt uppe i Tallahassee, uppe i The Panhandle, så kom faktiskt lite snö här under kallfronten förra veckan. Men nu är det alltså risk för snöblandat regn så långt söderut som Tampa. Det är helt otroligt. De förväntar sig att det ska vara ungefär 4 grader varmt när matchen spelas på söndag kväll. Så att det blir täckjacka och lite prospectsmössa och hela jävla rasket på när jag går på den här ut. Utomhusmatchen. Så att annars har ju spekulationerna mest handlat om att isen ska smälta för att det är så varmt. Men nu är det alltså så jävla kallt så att folk knappt vågar gå på matchen istället. Så att här svänger det fort, vet du.
Ja, det snart kan grisar flyga, säger jag bara. Tusen tack ska ni ha. På återhörande. Hej, hej.
Tack, hej.